Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Anette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Du lyssnar på Spotlight taltidningen Västernorrland nummer 8, utgivningsdag den 22 april 2025. Och som du säkert har observerat redan har vi en ny vignett med sommarinspiration. Så över till veckans innehåll, reportage.
Spännande. Ska domaren blåsa en gång till att nu är det avspark. Mina skiffer till Andreas Lander, till Monica Fahlén, Knapplita Pryl. Kom ihåg att prat med medbara laget. Inte kvittering, men dock 5-2.
Vem har jag här framför mig?
Du har Eva Klara Wiklund, oppositionsråd i Härnösand.
Är det första gången du testar det här med gå-fotboll?
Det är absolut första gången. Jag hade ingen aning om hur det skulle gå till innan jag kom hit. Och jag hade ingen aning om att det skulle vara så här roligt.
Andreas Sjölander, kommunalråd, Härnösands kommun. Du har fått ett diplom. Berätta.
Ja, men jag ser det som en lång och trogen tjänst, men framförallt för att vi tillsammans såg till att IF Rycket fick förutsättningar att ge ledsagning till sina medlemmar och de personer som behöver stödet mest.
Spotlight besöker Funkisveckans aktivitetsdag i Härnösands bibliotek. Politiker möter IFK Rycket i gåfotboll och besökare testar ledsagning och att gå med ledarhund. Spotlight samtalar också med några funkisföreningar. Ytterligare ett reportage. Krisberedskap i kommunerna. Är den anpassad för medborgare med synnedsättning? Nyheter i korthet. Först regionfullmäktige om sjukhusstrukturen. Boktips. Det trådlösa kommunalrådet. Evenemangstips. Om valborgsmässofirandet i länet. Anslagstavla. SRF Örnsköldsvik inbjuder till vårlunch den 16 maj. Redaktionens öppentider vecka 17. Referat från SRF Västernorrlands årsmöte den 5 april. Inbjudan till seniormässa med fokus på hälsa. Och sist redaktionsrutan. Du vet väl att taltidningen Västernorrland också kommer ut på CD, podcast, app TTVN Play, via Legimus. Och du kan även lyssna direkt på vår webbplats www.taltidningenvasternorrland.se. Och jag säger en fortsatt trevlig påskvecka och en underbar första maj. ...18 olika funkisföreningar, kommunpolitiker, tillgängliga nyheter och inläsningstjänstens producenter från Region Västernorrland och allmänheten kom och medverkade under torsdagens aktivitetsdag under Funkisveckan vid Härnösands bibliotek och Spotlight var på plats. Peter Kärnberg och Fredrik Lundström underhöll med sång och gitarrspel.
Alla tillsammans, tillsammans för människans rätt. Vad vi gör är vad vi ska och bör och ingen kan stå utanför. Alla tillsammans, det finns inget annat sätt. Fram
Framtiden kan verka hopplös, men det är människan som skapar den.
Lennart Moberg, du vill slå ett slag för Parkinsonföreningen som är här på plan 4 denna aktivitetstorsdag i Härnösands bibliotek. Och här ska det hända en hel del aktiviteter, eller hur?
Ja, det är så här att vi Parkinsonföreningen, vi är ju en aktiv förening som satsar på förebyggande insatser. Bara för att man har fått en Parkinson-diagnos så upphör ju inte livet, utan det handlar ju framförallt att vidmakthålla så länge det bara går viktiga funktioner. Och därför har vi exempelvis boll varje tisdag, vi har Parkinson-boxning varje torsdag, vi har gåfotboll varje måndag och vi har röströrelserytmik. För rösten är en funktion i kroppen som drastiskt kan påverka livskvaliteten när man har drabbats av Parkinson. Så då innebär det varje gång vi har medlemsmöte sista måndagen i varje månad så har vi alltid med en person som tränar rösten. Så vi höjer rösten, vi ropar till varandra och så sjunger vi. Så vi funderar att vi ska bilda en Parkinson-kör. Men det är inte beslutat än. Vi får se.
Och ni har bjudit in politiker att delta i aktiviteter?
Ja, idag klockan 12 på vårt fina bibliotek på plan 4 så har vi bjudit in politiker. Jag tillskrev gruppledarna i kommunfullmäktige och några partier faktiskt hörsammat inbjudan. Så vi får väl se hur det blir. Och skulle det bli så att någon politiker får hastigt förhinder så har jag ju kläckt idén här på morgon. Då ska vi erbjuda politikerna stöd, aktivt stöd i matchen från oss medborgare. Inte bara stöd vid valet var fjärde år utan också idag vid matchen. Så vi får se.
Det blir spännande.
Mycket spännande tycker
Spotlight
jag.
Spotlight är på plats och ska iaktta och granska.
IFK Rycket. Politiker möter medborgarlaget i gåfotboll.
Spännande. Ska domaren blåsa en gång till att nu är det avspark. Mina skipper till Anders Lambert. Till Monica Fahlén, Trapp, Lita, Kryl. Men kom ihåg att applåd för medborgarlaget. Inte kvittering, men dock. 5-2. 5-2. Mina damer och herrar. Ska vi avsluta? Matchen är avslutad. Och då tycker jag att båda lagen kommer fram här framför mikrofonen. Här och domaren ska hämta priserna.
Vem har jag här framför mig?
Du har Eva-Klara Wiklund, oppositionsråd i Härnösand.
Okej, och hur gick den här matchen mot IFK Rycket?
Det gick jätteroligt. Den gick ju bra.
Vann ni eller förlorade
ni? Vi vann ju 5-2.
Är det första gången du testar det här med gåfotboll?
Det är absolut första gången. Jag hade ingen aning om hur det skulle gå till innan jag kom hit. Och jag hade ingen aning om att det skulle vara så här roligt.
Svårigheten var kanske att det inte finns någon sarg så att bollen studsade ut bland alla utställare och föreningar och allmänhet.
Ja, det hade varit lättare om vi hade haft en liten skärmskydd runt, tror jag. Och så lite större plan, tror jag.
Mm. Och vilka var i ditt lag?
Det var Andreas Sjölander, Knapp-Rita Tyr, Monica Fällström och Nina Skyttberg och Johan Wester som gick.
Monica Fahlén.
Monica Fahlén, ja. Precis.
Andreas Sjölander, kommunalråd i Härnösands kommun. Du har fått ett diplom. Berätta.
Ja, men jag ser det som en lång och trogen tjänst, men framförallt för att vi tillsammans såg till att IF Rycket fick förutsättningar att ge ledsagning till sina medlemmar och de personer som behöver stödet mest.
Och det här har pågått nu i 4 år.
Ja, och det har ju skapat förutsättningar för Rycket att verkligen utveckla sin verksamhet och verksamhet för de människor som behöver det som mest.
Hur kommer det sig att du är så engagerad?
Ja, men i själ och hjärta så tror jag på civilsamhällets kraft och att det är därifrån kraften kommer för en blomstrande kommun. Och vi har ett gemensamt ansvar för människor, ser jag det som. Så det är väl en av anledningarna.
Har du någonting att kommentera?
Ja, men Funkisveckan har verkligen blommat ut och det har ju nått ut väldigt mycket också. Sociala medier och krafterna bakom har ju verkligen lyckats få till ett program som lockar människor. Och jag har varit med på ett hörn och bidragit med en filmvisning och medel till det. Men i övrigt så är det ideella krafter som ligger bakom.
Och det är filmen som ska visas ikväll på Saga Biografen.
Ja,
det kunde vara vi.
Ja, så vi står för en del av medlen för att det ska kunna visas.
Och grattis kan vi säga till diplomet och utmärkelsen.
Ja. Och vinsten i fotbollen.
Fredrik Lundström från SRF Västernorrland fick agera medhjälpare dels vid test att gå med ledarhund och att testa ledsagning med förbundna ögon och vit käpp. Vi hör skolnämndens ordförande vid Härnösands kommun, Nina Skyttberg, Socialdemokraterna, som testade ledsagning.
Exakt, så tar vi till vänster här.
Oj, mycket målbil här.
Ja, precis. Då går vi rakt fram. Tar vi till vänster här.
Och nu har du fått testat att bli ledsagad med ögonbindel och vit käpp. Hur kändes det?
Jobbigt. Jag är svettig. Jag inser hur begränsad man blir. Och att jag, som jag sa, jag gick bort i några bord. Man vill be om ursäkt hela tiden för att man hela tiden går in i saker. Insikten i att känna sig i vägen är väldigt hård, känner jag.
Vad tycker du om ett sånt här arrangemang som Funkisveckan?
Det är jättebra. Det är mitt första deltagande. Så jag har varit med på sidan tidigare. Det är jättebra att lyfta frågorna igen. Vi behöver tjata om de här frågorna. Vissa saker kan man tycka ska vara så naturligt, men det är inte det. Det blir väldigt tydligt.
Har du någonting att tillägga utifrån det du har upplevt idag och här och nu och Funkisveckan?
Som sagt, jag har gjort liknande övningar för några år sedan, men att det är bra att fortsätta göra dem för att fortsätta behålla liksom fokuset uppe på frågorna. Att det är, vi ska vara en kommun för alla våra medborgare, inte bara de som kan gå, som är full syn eller har ben som bär en, utan att vi ska vara en kommun för alla. Det är jätteviktigt. Och man inser hur mycket vi har kvar att göra också.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vilma Pettersson, reporter på Sveriges Radio Västernorrland. Du har precis testat för första gången kanske att gå med ledarhund med förbundna ögon. Hur gick det?
Ja, men jag tyckte det gick fördumligt ändå. Jag kände mig ändå rätt så trygg. Man vet att hunden och personen jag hade i armen bredvid, de vet mer än. De vet bäst. Så det var bara att följa efter och lita fullständigt på dem.
Fullständig tillit alltså. Mm.
Ja, men man måste på något sätt ändå göra det. Jag fick höra lite innan också att det är viktigt att man får känna på att man måste lita på djuret. Liksom, att, ja, men de är ju utbildade de där också, fyrbenta, att vara en arbetskamrat och en trygg punkt på något sätt.
Spotlight fick en pratstund med några av funkisföreningarna.
Jaha, här har vi Åke Dahlbäck och Kjell Bergström. Gå och bada. Nej, men vad säger ni grabbar? Ska jag gå och bada?
Ja. Om man inte kan gå och bada, då är det här en dröm. Vi är ju en förening som jobbar ganska mycket med tillgänglighet. Jag kan säga vad det gäller fritid, en fritid för alla. Att tänka att man tänker att vi blir alla äldre. Vi får alla lite småkrämpor. Vi är ju i den åldern här i föreningen. Och då är det här med möjligheterna, det är väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Berätta vad ni gör direkt fysiskt.
Ja, fysiskt just nu så håller vi på och jobbar framförallt alltså med att hjälpa till i tankar om tillgänglighet. Så att vi har jobbat lite grann med mannaminne. Att titta över, man kan inte anpassa allt. Men vissa saker kan man bara anpassa hur enkelt som helst, bara man tänker till.
Kan du ge några exempel?
Ja, vi har ett bildspel här som visar sådana saker som en ramp som är lite för hög att ta sig upp på. Det är inte hela världen att bara tänka till och lägga till en bräda till. har museiverksamhet på mannaminne med en del äldre grejer. Lite trångt att komma in med en rullstol. Och det är naturligtvis också trångt att komma in med en barnvagn. Flytta några grejer. Och så fungerar det. Och det här är sådana saker som vi gärna vill inspirera till.
Och vad säger du, Kjell?
Ja, det är bara att instämma med vad Åke säger här. Det är inte mycket mer att tillägga. Den har beskrivit det bra, tycker jag. Mm.
Ja. Och hur gör ni då för att nå ut och få fler medlemmar?
Ja, vi står här idag. Ja.
Och annars, var står ni då?
Vi står ingenstans. Vi är en liten förening. Jag kan väl avslöja i dagsläget, vi är bara 9 medlemmar. Mm. Så små är vi.
Så nu hoppas ni på den här dagen att fler ska liksom anamma och höra och se ert budskap.
Ja, precis. Mm, vi hoppas.
Lycka till.
Ja, tack.
Nu har jag hittat igen Diabetesförbundet. Och här sitter ett äkta par, tror jag i alla fall. Bengt och Katrin Svensk. Och ni jobbar inte bara för Härnösands del utan även för länet.
Ja, det stämmer.
Och varför ska man gå med i Diabetesföreningen?
Ja, vi har ju möjlighet att ge bättre information så att man inte behöver söka efter informationen själv. Och det är ju så att diabetes, det kan ju föra med sig väldigt mycket olika följdsjukdomar. Du kan få nedsatt syn. Du kan få hjärt-kärlsjukdomar. Du kan få problem med fötterna. Och det finns väldigt mycket olika följdsjukdomar som vi försöker informera om då. Mm.
Och hur många medlemmar har ni?
Ja, vi är över 300, men jag törs inte svara på den exakta siffran.
Vad har ni för aktiviteter?
Ja, i Sundsvall har vi bland annat någonting som heter Diabetesskola. Och där träffas vi 5 eller 6 gånger och då går inbjudan ut dels då till våra medlemmar men också till övriga i samhället som är intresserade av diabetessjukdomen, kanske anhöriga eller sådana som har prediabetes, alltså de har fått en varning ifrån sin läkare men ännu inte fått diabetes. Och då går vi igenom olika följdsjukdomar då, alltså fötter, vi pratar om kost, vi pratar om ögon och vi pratar om lite annat. Och de här träffarna är väldigt, folk är väldigt intresserade av att komma på dem. För att man får jämföra då med varandra vilka mediciner man har och vilka behandlingar man får på vårdcentraler och så vidare.
Och hur ska man då göra om man vill komma i kontakt med den här föreningen?
Ja, man kan söka på Diabetesförbundet och så kan man titta på lokala föreningar.
Tack så mycket.
Ska och bör och ingen kan stå utanför. Alla tillsammans, det finns inget annat sätt. Framtiden kan verka hopplös, men det är människan som skapar den.
Här har vi Marie Westman vid ett bord, min kollega från Örnsköldsvik som sysslar med både inläsningstjänst och Y-bladet. Och här står du och gör reklam för det och tillgängliga nyheter där även Spotlight ingår. Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Nu har det ju rullat igång. Det hörs väl. Underhållning på hög nivå tycker jag. Men det är trevligt.
Och nu inväntar vi allmänheten som vi vill sprida information om vår verksamhet till.
Ja, exakt. Hoppas på mycket folk. Det snöar ute så jag hoppas att inte det avskräcker folk att komma hit till Härnösands bibliotek.
Och samtidigt så ska vi ju försöka att få igång lite samarbeten med andra funkisföreningar och inte bara SRF när vi nu är på plats på den här mässan under torsdagen vecka 15.
Ja, jag har gått runt nu och delat med mig av våra broschyrer och Y-bladet. Och de var tacksamma att ta emot så de ska få hjälpa till att sprida om våra verksamheter. Så det känns bra. Vi behöver all hjälp vi kan få faktiskt.
Och det är viktigt att säga då att både Y-bladet och taltidningen Spotlight och inläsningstjänst, det är gratis.
Ja, precis. Och det kan väl överraska många. Jag brukar ju säga gratis är gott, men det är, alltså, ja, men vi är ju stolta över våra produkter, så att vi vill ju verkligen att fler ska använda sig av dem.
Och det är Region Västernorrland som är huvudman för verksamheten Tillgängliga nyheter och inläsningstjänst. Nu står jag framför Glaukomföreningen Västernorrland. Och vem har jag här?
Asta Boman, nybliven kassör i föreningen Västernorrland.
Vad vill du säga om just er förening?
Vi vill gärna nå ut till så många som möjligt som har glaukom. För det är ju en tyst, osynlig sjukdom. Och därför jobbar vi hårt med att vara ute och träffa folk på sådana här mässor bland annat. Bjuder in till små träffar emellanåt. Och vi finns ju representerade i hela Västernorrland, Övik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Sundsvall.
Och den här ögonsjukdomen, den är svår att upptäcka. 5-6% drabbas, och det är synnerven då som förtvinar. Synfältet minskar då fläckvis. Men den kan inte botas, men bromsas, eller hur?
Ja, och det är ju därför det är så viktigt att gå till optiker och prova trycket emellanåt. För trycket är en stor mätare på om det är något fel på ögat. Men det behöver inte vara det. Så ibland har man högt tryck, men inte glaukom. Ibland har man lågt tryck, men har glaukom. Så den är väldigt svår att upptäcka, men det kan ju optiken se till en viss del och skicka en till en ögonklinik.
Mm. Och det kan behandlas med ögondroppar, laser och kirurgi?
Stämmer, och ju fortare man börjar med droppar, ju fortare det upptäcks, ju mindre risker att skadan förvärras.
Är det här en sjukdom som bara drabbar äldre, eller kan också unga människor få glaukom?
Det finns barn som föds med glaukom. Jag läste nyss om en här i Västernorrland igår kväll. En 2-åring. Så det är, vi håller på att försöka få in unga. Vi har någon grupp som heter Unga med glaukom. Och även nu startar vi en grupp föräldrar till barn med glaukom.
Och om man vill komma i kontakt med den här länsföreningen, hur gör man då?
Vi finns ju på nätet naturligtvis. Glaukomföreningen tittar man efter, och då har vi ju alla länsföreningar där. Och Västernorrland finns ju också upptagen.
Så då går man in på glaukomforbundet.se och letar reda på det län där man bor.
Stämmer bra det. Mm. Finns det... Och anmälan som medlem kan man göra på nätet om man inte får tag i en sån här broschyr och skickar in.
Och idag delar ni ut just den här lilla broschyren då, där man kan göra sin medlemsanmälan.
Ja, och olika tidningar, tidningsupplagor, för att den här tidningen blir ju egentligen aldrig gammal. Man kan läsa en fjolårstidning och få ut mycket av den också. Mm.
Och det är tidningen Ögontrycket som kommer från Glaukomförbundet.
Alla medlemmar får den här tidningen 4 gånger per år. Så det ingår i medlemskapet.
Dagen innehöll också föreläsningar och avslutades med filmen Det kunde varit vi med Glada Hudik-teatern på Saga. Biografen.
Om sheriffen i Nottingham och prins John var de bra, hur tänker du då?
Hur säkerställer kommunerna att personer med funktionsnedsättning får den hjälp och det stöd de behöver vid en kris- eller krigssituation? Det har Myndigheten för delaktighet, MFD, undersökt och skrivit en rapport om. Krisberedskap för alla. Och i rapporten kan man se att det finns en hel del brister och utmaningar i kommunerna. En av utredarna bakom kartläggningen är Carl Holsvart Kristiansson.
Den generella bilden är väl att det finns en hel del saker att jobba med. Om man tar det i ett längre perspektiv så kan man ju se att personer med funktionsnedsättning har farit illa i större utsträckning än övrig befolkning i i en mängd olika kriser under de senaste åren, under covid-19-pandemin, det pågående kriget i Ukraina, jordbävning i Fukushima, den här kärnkraftsolyckan, att man har sett många gånger att det finns en hel del brister, och vi ser väl att det finns en risk att det mönstret kommer att gå igen i Sverige. Och när det kommer till kommunerna så ser vi ju en rad olika saker som skulle behöva utvecklas eller som saknas idag. Och vi ser att bland annat att få kommuner har en systematisk planering för att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt krisberedskapsarbete. Funktionshindersperspektivet uppmärksammas oftare på förvaltningsnivå, alltså inom verksamheter som jobbar direkt med personer med funktionsnedsättning. Det kan vara särskilda boenden eller dagig verksamhet eller sådär, men att det uppmärksammas inte så ofta kopplat till krisberedskap på en övergripande nivå.
Om man bor själv till exempel och har en synnedsättning, så är det inte så många som har tänkt kring hur man skulle göra om det blev en kris av något slag.
Nej, det är också lite en av slutsatserna här. Och det är egentligen inte just kopplat till synnedsättning, utan det är överlag att när kommunerna tänker på personer med funktionsnedsättning så tänker de ofta på personer som har stöd liksom via SOL eller LSS. Men den allra största delen av gruppen personer med funktionsnedsättning bor ju hemma som vem som helst och har inga speciella insatser eller kontakt med kommunen. Och det finns en risk att den gruppen faller mellan stolarna i händelse av en kris eller ett krig.
Varför gjorde ni den här utredningen från början?
Vi har fått frågor från privatpersoner med funktionsnedsättning, och vi har ju en enkät som vi skickar ut flera gånger per år till personer med funktionsnedsättning, där vi frågar om en mängd olika saker. Och i en sån här så frågade vi saker kopplat till krisberedskap och såg att det fanns en stor oro och att många hade frågor. Och då bestämde vi oss för att titta närmare och göra en första kartläggning här. Nu i den här rapporten så tittar vi bara på kommunerna, och det är ju dels för att de är en väldigt viktig aktör inom krisberedskapen, men också för att vi behövde avgränsa oss. Så att här är det ju fokus då på kommunal krisberedskap.
Och för att göra den här kartläggningen av hur krisberedskapen ser ut i kommunerna för personer med funktionsnedsättning, så har Myndigheten för delaktighet bland annat tittat på hur det sett ut vid tidigare kriser. Men de har också tittat på svar från kring 1700 personer med olika funktionsnedsättningar som ingår i en panel som regelbundet svarar på frågor. Men denna gång svarat på frågor om krisberedskap. Representanter för funktionshinderorganisationer har tillfrågats, men framförallt så har man i 20 kommuner gjort intervjustudier med de som arbetar främst med beredskapsfrågor eller de som arbetar med funktionshinderfrågor i kommunerna. Det går inte i rapporten att särskilja olika funktionshinder, utan det MFD hoppas på är att få i uppdrag av regeringen att fördjupa studien och till exempel se hur kris- och krigsberedskapen skiljer sig åt när det gäller olika funktionsnedsättningar. Men det man ser i den här rapporten är att det finns en hel del brister i den kommunala beredskapen för personer med funktionsnedsättning.
Att kommunerna saknar liksom en systematisk planering, att de kommunerna jobbar ofta i stuprör, att beredskapsansvariga har ganska låg kunskap om funktionshindersfrågor, medan de som jobbar inom funktionshindersområdet har ofta ganska begränsad insikt i krisberedskap, och i många fall så har de här funktionerna inte riktigt pratat med varandra eller har ingen upparbetad samverkan. Och att det brister också när det kommer till aktiv involvering, framförallt kopplad till krisberedskap, att kommunerna har ju ofta olika typer av tillgänglighetsråd eller liknande strukturer, men att det finns liksom inte någon systematisk dialog kopplat till krisberedskap och funktionshindersperspektiv. Sen är det framförallt den här saken som vi tycker är ett stort resultat, att de har en så snäv definition av gruppen personer med funktionsnedsättning, att de ofta bara tänker på invånare med kommunala insatser enligt LSS eller SOL. Sen har vi också sett att det är väldigt få kommuner som har rutiner för att säkerställa att de kan nå alla kommuninvånare med funktionsnedsättning i händelse av kris eller krig. Och det är ett resultat från vår enkät och inte från den här intervjurundan. Men där är också det stärker liksom den här bilden av att det behöver ske en utveckling där man behöver ta fram den här typen av rutiner och kunna säkerställa att man kan dels ha en god kännedom om sin egen befolkning men också hur man ska nå ut till alla.
Men när det gäller då kriser som till exempel när det var pandemi i Sverige, hur påverkades personer med funktionsnedsättning då jämfört med andra grupper i samhället?
Personer med funktionsnedsättning påverkades negativt i större utsträckning än övriga på flera olika sätt. Och det här har konstaterats bland annat av Coronakommissionen att personer med funktionsnedsättning hade en kraftigt förhöjd risk att vara i behov av sjukhusvård. Och de hade också en betydligt högre risk att avlida än personer utan funktionsnedsättningar. Sen var det också så att många av de här åtgärderna som vidtogs under pandemin för att minska smittspridningen, till exempel inom sjukvården och skolan, de ledde också i många fall till att personer i behov av särskilt stöd blev mer isolerade. Och det här var ju kanske bland annat i äldreomsorgen, men det blev också att hela samhället digitaliserades ju också på ett sätt då, vilket ledde till ett ökat utanförskap för personer med funktionsnedsättning. Det är också konstaterat att informationen till personer med funktionsnedsättning inte fungerade tillräckligt bra under pandemin, även om det stegvis förbättrades efterhand. Det var också flera verksamheter som saknade krisberedskapsplaner och att MFDs egen kartläggning av pandemins konsekvenser för barn och unga med funktionsnedsättning visar att den påverkade också deras livssituation i högre grad jämfört med andra barn och unga. Så att det är en ganska negativ påverkan på flera sätt där.
Och kan ni se att det har blivit bättre idag?
Någon sån bedömning kan vi egentligen inte göra. Man kan ju hoppas och tro att Sverige som land ändå har lärt sig en del av pandemin och arbetat upp bättre system och har med ett mer inkluderande perspektiv. Men vi ser ju samtidigt att det finns en hel del saker att jobba med fortsatt som vi har varit inne på innan. Så att det är nog svårt att slå fast att det har blivit bättre.
När ni har gjort den här utredningen, vad tycker du själv är mest alarmerande av det ni har sett?
Men jag tycker nog att det här med att många kommuner har en ganska snäv definition av gruppen personer med funktionsnedsättning, att man ofta tänker på invånare som har kommunala insatser enligt LSS eller SoL, och att det finns en jättestor grupp av människor här som där det dels finns ett mörkertal och det saknas befolkningsanalyser och det finns en risk att många personer med funktionsnedsättning som bor hemma skulle falla mellan stolarna. Det tror jag är kanske den största eller viktigaste punkten.
Det sa Carl Hovsvort Kristiansson, utredare på MFD. Reporter i inslaget var Åsa Kjellman Irisi på Skånes taltidning. Nyheter i korthet.
Den 14 april var det dags för regionfullmäktige att debattera och fatta beslut om den utredning som genomförts gällande förslag om förändringar i länets sjukhusstruktur. Efter 59 inlägg från talarstolen plus ett antal repliker landade förslaget till slut i en återremiss. Den 29 april ska ärendet åter upp i fullmäktige för beslut. Den 14 april återupptogs sjukhusdebatten som blev avslutad den 11 mars till följd av att allvarliga hotbrev skickats till Region Västernorrland. Mötet hade förstärkt säkerhet med bland annat ordningsvakter och poliser på plats för att regionfullmäktige skulle genomföras på ett tryggt och säkert sätt för politiker, tjänstepersoner och åhörare. Förslaget om förändringar i länets sjukhusstruktur går i stora drag ut på att flytta delar av den avancerade specialistvården från Sollefteå till Sundsvall och Örnsköldsvik och att etablera en ny vårdavdelning vid sjukhuset i Sollefteå. Utöver detta vill majoriteten satsa mer på primärvård och förebyggande insatser. Motiveringen till ett beslut för utredningens förslag är bland annat att Region Västernorrland behöver gå från Sveriges dyraste sjukhusvård till mer nära och tillgänglig vård. främst via länets hälso- och vårdcentraler utan att negativt påverka patientsäkerheten i länet. Oppositionen däremot menar att utredningens förslag har brister i bedömning av patientsäkerhetsrisker, att de ekonomiska vinster som läggs fram inte är realistiska, samt att en utveckling av försvaret och regional utveckling i länet generellt inte har beaktats i underlaget. Oppositionen yrkade därför på i första hand en återremiss där de vill att förvaltningen ska utreda ett antal frågor närmare innan man kan ta ett beslut. Frågorna som man ska titta närmare på är: utföra en behovsanalys med fokus på en fungerande vård i hela länet kopplat till målområdena i regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030. Förstärka riskanalysen kopplat till patientsäkerheten, särskilt med hänsyn till de etiska aspekterna av bristande tillgång på akutvård och transporttider över länet. Utreda vilken roll en bevarad fungerande vård i Sollefteå ur ett samhälls- och utvecklingsperspektiv spelar för Försvarsmaktens planer på etablering i Sollefteå. Förtydliga och utröna potentialen av sjukvårdsutbudet på Sollefteå sjukhus genom att slutföra och konkretisera dialoger om Norrtälje-modellen med Sollefteå och Kramfors kommuner samt utreda möjligheter till andra driftsformer för Sollefteå sjukhus. Hela protokollet kommer, när det har justerats, att läggas ut på rvn.se. Det går också att se hela webbsändningen i efterhand på Region Västernorrland, regionfullmäktige via webb-tv. Den 29 april ska ärendet återigen upp i fullmäktige för beslut. Detta kan man läsa på rvn.se.
Veckans boktips.
Det rådiga kommunalrådet av Jonas Jonasson. Det skärmiga kommunalrådet Julia Bäck har ett problem. Kommunen Hallstaholm är på väg att gå under. Det är 11 år sedan däckfabriken lades ner, vilket resulterade i att befolkning flyttade och att verksamheter avvecklades. Men Julia är rådig och villig att ta till både lögner och olagliga metoder för att rädda sin kommun. Det rådiga kommunalrådet av Jonas Jonasson är en lättsmält och härlig bok som lämpar sig väl för avkopplande läsning.
Evenemangstips i länet. Onsdagen den 30 april är det Valborgsmässoafton och dagen därpå 1 maj som är en röd dag. Valborgsmässofirandet i länet som finns publicerat. Ånäsparken utanför Sundsvall mellan 17 och 21. Valborgsmässofirande Bjärtrå hembygdsgård 18.30. Valborgsmässofirande på Hågestaön i Sollefteå. Brasan tänds klockan 18. Vårtal av kyrkoherde Charlotte Odenberg. Majbrasa på Norra berget i Sundsvall. Den tänds klockan 18.00. Det blir körsång, underhållning och vårtal. Hamburgare, varmkorv och fika finns att köpa. Köpmanholmen, valborgsmässofirande med trubbaduren Simon klockan 18. Bordsbokning 070-2729300. Platsen är Kajkanten restaurang B&B i Köpmanholmen. Ånge. Party i Folkets hus i Ljungaverk 21-01. Dansa loss med Small Town Pimps och nionde kretsen. Swish eller kontant. Pris 200 kronor. 30 april klockan 18, då är det majbrasa i Bräcke vid ridskolan Gamla Sjövägen och brasan tänds klockan 18.45.
Anslagstavla.
SRF Örnsköldsvik inbjuder till vårlunch i maj. I samarbete med funktionshinderrörelsen Frö träffas vi på Varvsberget fredagen den 16 maj klockan 13. Pris 150 kronor för medlem och 300 för medföljande. Anmälan gör du till Irene Hägglund på telefon 073 02 98679. Först till kvarn. Välkomna. Ändrade öppentider. Redaktionen kommer att vara stängd från och med tisdagen den 22 april från klockan 12 till och med torsdag den 24 april klockan 17. Återigen öppet under påsklovsveckan den 25 april. Referat från SRF Västernorrlands årsmöte den 5 april. SRF Västernorrland genomförde sitt årsmöte på Härnösands folkhögskola lördagen den 5 april. Innan mötet i formell mening öppnades underhöll det blindas ukuleleorkester BUO samt några övriga SRF-are med musik och sång. Distriktsordförande Kristoffer Tellin hälsade samtliga välkomna med ett kortare tal. Kristoffer uttryckte sin glädje över att se så pass många medlemmar valt att närvara vid årsmötet. Detta möte samt höstmötet är de två viktigaste möten som distriktet anordnar varje år för den demokratiska funktionen i organisationen ska fungera. På höstmötet beslutades det om vad som ska göras under det kommande året och vid årsmötet granskas om distriktet och dess styrelse genomfört det man ålagts att utföra. 2024 var på flera sätt annorlunda än många andra verksamhetsår. Distriktet hade en reducerad personalstyrka under en stor del av året. Förändringar i form av att synkurserna försvann Härnösands folkhögskola blev något som distriktet fick lov att hantera och reagera på. Distriktet måste omprioritera i vilken verksamhet som kan och bör bedrivas framöver. 24 röstberättigade medlemmar samt 5 stödjande medlemmar, SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson, kanslist Fredrik Lundström, ledsagare Joe Solonchar samt 2 tolkar, totalt 34 personer, närvarade vid mötet. SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson valdes till att leda årsmötesförhandlingarna. Årsberättelsen genomgicks rubrikvis och lades till handlingarna. Revisorns verksamhetsrapport och auktoriserade revisorns revisionsberättelse lades också till handlingarna. Peter Kjernberg gick igenom resultat och balansräkningen för 2024. Året renderade i ett underskott på 130 601 kronor. Distriktsstyrelsen framhöll ledsagarkostnader på cirka 50 000 kronor samt att arbetsbiträdesstödet som normalt sett hade inneburit en intäkt på 60 000 kronor årligen till följd av en sjukskrivning enbart landade på 5 000 kronor under 2024. Kamal Soleimani frågade om det blivit svårare att få ansökningar till exempel KMA, Synskadades stiftelse eller SPSM beviljade. Peter svarade att KMA och Synskadades stiftelse inte var särskilt svåra att få bidrag från så länge ansökan höll sig inom det enda mål som man hade att följa. SPSM-bidragen har urholkats och inte räknats upp i önskad takt. Kristoffer Pettersson yttrade att SPSM fått lägre anslag och att folkbildningen överlag var ansträngd ur ett ekonomiskt perspektiv. Peter sa att distriktet även i framtiden skulle försöka att i samverkan med Härnösands folkhögskola söka SPSM-bidrag för de kurser i digital teknik som anordnades. Kristoffer Pettersson frågade hur distriktsstyrelsen hade för avsikt att arbeta vidare med ekonomin för att kunna visa upp ett bättre resultat än 2024 års stora underskott vid nästa års årsmöte. Peter svarade att det gällde att se över deltagaravgifter och att säkra finansiering för de aktiviteter som kostar mycket, exempelvis skidresan och fiskeresan. Beslut att 1. Att fastställa resultat och balansräkningen för 2024 samt 2. Att i nyräkning överföra minus 130 601 kronor till balanserat resultat. Årsmötet beviljade därefter distriktsstyrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024. Därefter var det dags att gå till val. Sylvia Hedin företrädde valberedningen under denna punkt. Beslut att till distriktsordförande för en tid av ett år välja Kristoffer Terlin omval. Beslut att till styrelseledamöter för en tid av 2 år välja Torild Blomqvist, Roger Johansson och Peter Kärnberg omval. Beslut att till styrelseledamot för en tid av 1 år välja Claes Eskilsson nyval. Beslut att till valberedning för en tid av 1 år välja Sylvia Hedin och Sixten Levander omval med den förstnämnda som sammankallande. Beslut att till ordinarie representant vid ABF-möten för en tid av 1 år välja Fredrik Lundström med Elisabeth Bodén som ersättare omval. Beslut att till autoriserade revisionsbolag för en tid av 1 år välja Revidakta Revision AB med auktoriserade revisorn Eva Höglund som kontaktperson nyval. Beslut att till verksamhetsrevisor för en tid av 1 år välja Max Stålnacke omval. Nya stadgar anmäldes i enlighet med kongressens beslut. Den största förändringen för de nya stadgarna är att det numer är organisationsrådet som beslutar om medlemsavgiften inom SRF. Således kommer en enhetlig medlemsavgift i hela organisationen att gälla från och med år 2026. Rapporter från Riksförbundet och distriktet och lokalföreningarna lämnades. I sina slutord vid mötet tackade Kristoffer Thelin Niklas Mattsson för att denne lett årsmötet på ett fullgott sätt. Distriktsstyrelsen konstituerade sig direkt efter årsmötet. Konstitueringen utföll enligt följande. Ordförande Kristoffer Thelin vald vid årsmöte. Vice ordförande Mattias Winsa. Sekreterare och ekonomisk kontaktlänk Peter Kärnberg. Anna Andersson, Torill Blomqvist, Claes Eskilsson och Roger Johansson ledamöter. Som ordinarie arbetsledare fungerar Peter Kärnberg med Kristoffer Thelin som vice arbetsledare. Vid tangentbordet Peter Kärnberg.
Inbjudan till seniormässa med fokus på hälsa 5 maj klockan 13-16 på Härnösands teater. För dig över 65 år, föreläsningar, mingel, utställningar och underhållning. Och allting är gratis. Anmälan krävs för fika. Du kan anmäla dig till servicecenter senast den 3 maj. För mer information gå in på harnusan.se/senior2025. Ta med dig en vän och kom och dela dagen med oss för att öka kunskapen om det normala åldrande och hälsoeffekter av kost och fysisk aktivitet med möjlighet att möta flertalet aktörer. Härnösands kommun, Jennifer Åhlund, folkhälsosamordnare.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast. Enklast är att gå in där poddar finns eller via hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Där finns det direkt länkar till exempel till Spotify.